Podplay.
Ökat kaos eller en väg mot stabilitet? Libyens historia har kantats av politisk turbulens och nu går landet mot ett historiskt presidentval. Men hur ser Libyens framtid ut och vilka intressen vill vara med och styra landet? Välkommen till Studio DN med mig, Ylkü Holago. Och idag är med mig Erik Olsson, Mellanöstern-korrespondent här på Dagens Nyheter. Välkommen Erik.
Tackar.
Libyen har ju en lång historia av politisk turbulens och nu är det alltså dags för ett första presidentval någonsin i landets historia. Och det här kommer att hållas på julafton den 24 december, vilket också är då landet firar 70 år som självständig nation. Erik, du som har bevakat regionen länge, hur ser du på Libyens öde?
Vi kanske ska börja med att placera Libyen på kartan. Det ligger i Nordafrika, ganska nära Italien faktiskt, Medelhavskusten. Italiens yttre öar är inte mer än 30 mil, landmil ifrån Libyen. Det är ett jättestort land, 4 gånger större än Sverige, 1,7 miljoner kvadratkilometer. Det finns massor med olja och det är inte vilken olja som helst utan den är som det heter lågsvavlig och alltså, hög kvalitet och lättåtkomlig. Och det är väl lite Libyens egentligen förbannelse alltså, att så många är och rycker i det här instabila landet. Men det kommer vi att prata mer om senare.
Och nu är det alltså dags för det första presidentvalet någonsin. Hur är läget i Libyen inför det här?
Så här är det att valet har liksom, det har prackats på Libyen av FN och starka krafter, starka EU-länder. Så att de är väl lite vilse i pannkakan, ska vi verkligen ha det här valet? De har inte ens en vallag alltså som är godkänd. Hur sjutton ska det här gå, tänker man i Libyen. Många är det ganska rädda faktiskt vad det här ska leda fram till.
Och alldeles nyligen så skedde också en attack. Beväpnade män stormade in i domstolsbyggnaden i staden Saba i södra Libyen och tvingade ut anställda på gatan och spärra av kvarteren i närheten. Vad var det som hände?
Det var en effekt av den här laglösheten, om man får säga det. Att det inte finns en giltig vallag. Det är en av kandidaterna, Saif al-Islam Gaddafi, hans kandidatur avvisades av valkommissionen. Han överklagade till den lokala domstolen men han fick inte lämna in sitt överklagande. Det var därför dessa män spärrade av domstolen, för de var motståndare till Gaddafi. Och det här är ju bara en liten grej egentligen. Man kan tänka sig att det blir, eftersom det är så stora motsättningar i landet, kan det ju bli betydligt, betydligt värre.
Och han styrde alltså landet med järnhand, men jagades ut ur sitt palats och dödades under det folkliga uppror som utlöstes under den arabiska våren 2011. Och det här var ju något som också var understött av NATOs stridsflyg. Om vi backar tillbaka lite, Erik, vem var Muammar Gaddafi?
Muammar Gaddafi, han var son till beduiner. Och han gjorde en militär karriär, kan man säga. Nu går vi tillbaka till 60-talet. Och sen blev han och hans unga militärkamrater, de blev gripna av det här man kallar för panarabismen. Alltså att de arabiska länderna skulle gå samman och utgöra en enhet och de skulle stå som upp mot kolonialmakterna då, som dittills hade styrt i Libyen och andra länder. Och han gjorde då en kupp mot kungen Idris. Det här var 1969. Han var då bara 27 år. Och till en början så var han väldigt så här progressiv, kan man väl säga. Han stödde palestinierna väldigt massivt och försökte liksom få ihop unioner med olika arabiska länder. Men sen blev han allt mer excentrisk, kan man säga. han såg ju liksom oljepengarna då som strömmade in. Han nationaliserade för övrigt oljan. Så pengarna hamnade i Libyens ficka och det var ju bra. Men det som inte var bra var ju att han bestämde ju liksom över vad pengarna skulle ta vägen. Och det lyckades han ju inte så jättebra med.
Var hamnade pengarna?
Han berikade sig själv och sin familj och sen var det en massa, får man väl lov att säga, stolliga projekt. De skulle bygga världens största insjö i öknen i det inre av Libyen. Det gick det ingen vidare med. Han höll på och skulle utveckla massförstörelsevapen hade han för sig. Han gav bort massor med pengar till olika befrielserörelser och även terrororganisationer. Så att där var det var, men man ska inte glömma bort heller att det fanns sociala program för det libyska folket. Så att det var inte bara konstigheter.
Och vad hände i landet efter Muammar Gaddafis död?
Alltså man kan, till att börja med, alltså han styrde ju väldigt länge. Han styrde ju i 42 år, styrde han landet. Och Libyen är ju en kolonial konstruktion. Man har ritat upp gränser i öknen och man i det här fallet, det var Italien. Det fanns liksom ingen nationell samhörighet eller någonting. Och det gjorde ju naturligtvis att det var stora etniska och geografiska splittringar i landet. Men det här tryckte Gaddafi ner stenhårt. Och han spelade ut grupperna mot varandra. Det där var ju väldigt skicklig på. Han tryckte ner alla motsättningar. Men vad händer då när han jagas ut ur sitt palats och flyr? Då svämmar ju de här motsättningarna över. Och det är det vi lever i. Och libyerna lever i idag. Har gjort i 10 år. Skarpa motsättningar mellan olika etniska grupper. Stammar, miliser. You name it.
Ja, Libyen har ju då klyvts i en västlig och en östlig del. Hur ser maktstrukturerna ut just
alltså
nu?
Egentligen så var det klyvt redan innan och det var det här som jag pratade om att det inte det är ett konstgjort land. Vad som har hänt är att den östliga delen, där finns det en storstad som heter Benghazi och där är det en av dem faktiskt som var med och kuppade bort kungen, Khalifa Haftar heter han. Han styr där, och en gammal general, bodde i USA i många år, ryktas att han hade samröre med CIA. Han kom tillbaka i samband med revolutionen från USA och sen har han liksom samlat ihop en armé och fått stöd av bland annat Ryssland, Förenade Arabemiraten och Egypten. Den västliga delen i huvudstaden Tripoli, den får numera stöd av Turkiet men också... Det kallas för den FN-stödda regeringen, alltså den erkända regeringen. Och sen däremellan finns det ohygglig massa miliser. Det är liksom ofta städer som det är ungefär som Europa på medeltiden, liksom, när det var stadsstater och liknande. Alltså ett gytter av olika maktgrupper.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om det politiska läget i Libyen inför landets första presidentval. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Libyen inför presidentvalet den 24 december. Erik Olsson, vi nämnde ju här före pausen attacken och kritiken mot Gaddafis son Saif al-Islam som alltså vill kandidera till presidentposten. Vilka krafter är det som motsätter sig hans kandidatur?
Han hör ju hemma i västra Libyen, den Saif al-Islam. Och det är ju framförallt i de östra delarna krigsaren Khalifa Haftar som är motståndare till honom. Sen är jag ju inte särskilt poppis bland de som ändå vill ha ett mer demokratiskt Libyen. De tänker ju att han kommer att bli en andra upplaga av sin pappa. Så att det finns många som motsätter sig hans kandidatur.
Och vilka stödjer honom?
Det är stammarna i sydväst framför allt. Och sen finns det väl kanske sådana som hoppas att han är någon slags wild card. För att han hade ju liksom lite den rollen när pappa fortfarande levde. pappas pojke som ska ta över, men är lite smartare och inte så burdus som pappa. Han har till exempel gått på London School of Economics och sådär, och pratar bra engelska och liksom kunde föra sig och så. Så att det finns väl de som hoppas att han kommer att föra med sig de manerna och föra Libyen närmare väst, men det återstår ju att se.
Och hur ser det övriga startfältet ut? Vilka är de andra presidentkandidaterna?
Ja, det var den tidigare nämnda Haftar då, som är den stora spelaren där och som ju har en massa vapen att skramla med. Sen är det en snubbe som heter Dbeibah som är en tillförordnad premiärminister som är en anses vara lite av en favorit. Han är väl, ja, skulle kanske kunna vara ett samlande namn, men han har också rykte om sig och har, ja, liksom korrupta saker i bakom sig i garderoben och så att det är väl ingen Mr. Clean direkt. Och sen är det en som heter Agila Saleh som är ledare för en av Libyens regeringar. Och sen är det faktiskt ytterligare ett 70-tal kandidater som har väldigt många att välja på det här landet på, vad är det, 7-8 miljoner.
Och vilken av de här kandidaterna tror man ligger bäst till?
Alltså det är jättesvårt att säga. Alltså vad man ska komma ihåg här det är att just nu är det faktiskt, det kommer att bli något val. Det är inte helt säkert alltså. Det är väldigt stökigt och just det här som jag nämnde tidigare, avsaknaden av en vallag. Nu slåss de ju inte så mycket med vapen, men de slåss liksom genom att överklaga. Säga, men ni följde inte lagen som den ser ut här. Men då säger den andra gruppen att ja, men det har vi inte alla kommit överens om och så vidare. Så att, och det här är ju naturligtvis jävligt knepigt och det är... Därför är det många utanför Libyen som tänker, men vad 17 håller FN och EU på med? Det finns ju inte ens en lag att bottna i. Varför ska vi hålla det här valet? Varför ska det här valet överhuvudtaget äga rum?
Men hur styrs Libyen just nu?
Just nu styrs Libyen av någonting som kallas för Government of National Unity, GNU, nationell enhetsregering på svenska. Och det var något som, man ska ju säga till FNs, vad ska man säga?
Fördel.
Fördel, exakt. Att de har ju varit outtröttliga, försökt liksom få ordning på detta kaos som har pågått nu i 10 år efter Gaddafis död. Och då säger man så här att, ja men då, för ett år sedan drygt, vi bildar en enhetsregering som får styra fram till valet. Och så ser vi hur det går sen liksom. Och som sagt, den här Dbeibah är en av, han är premiärminister i enhetsregeringen, regeringschef. Och sen finns det något som man kallar för presidentråd på 3 personer som är med och styr. Men grejen är att de har ju inte så mycket, och det är ju vapen som talar i Libyen idag. Might is right. Och de har ju inga vapen att komma med. Och det är det som är faran här. Liksom. Vad kommer att hända? Om den ena, det är så polariserat, om den ena sidan förlorar, vad kommer den andra sidan att godta det? Det är väldigt osäkert.
Och givet alla konflikter och olika intressen som spelar in här och den här oenigheten inför hur valet egentligen ska gå till, vad är det man träter om? Vilka är de största frågorna?
Alltså det är ju makten, alltså det är inte så, det är inte liksom fördelningspolitik eller något sånt eller pensioner eller så här som här i Sverige, utan det är ju vem ska sitta på all den här oljan?
Och de här utländska intressena som tar plats i den libyska konflikten, du nämnde bland annat Turkiet här, vad har de för olika agendor?
Turkiet som stöder regeringen i väst, de vill stärka sin regionala makt. De finns ju på tvärs över Medelhavet och de vill också ha tillgång till energiresurserna naturligtvis. På den andra sidan Haftar, Ryssland, min bedömning är liksom att Ryssland, de är bara glada om det är lite oro och kaos i Libyen. Och det beror ju på Libyens närhet till EU. Om Libyen kan bidra till att destabilisera EU, då är Ryssland jätteglada över det.
Och sen har vi Qatar, Egypten, Förenade Arabemiraten. Vilka sidor tar de i den här konflikten?
Alltså, Katar står ju på Turkiets och västliga Libyens sida. De har inte varit så jätteaktiva på senare år. Förenade Arabemiraten och Egypten, de har nog samma agenda som står på Haftars östsidan. Har nog samma agenda som Turkiet. Man vill stärka sin regionala makt och sitt inflytande.
Och mitt i allt detta så finns det minst 800 000 flyktingar i Libyen som där många hoppas kunna ta sig vidare till Europa på den livsfarliga rutten över Medelhavet. Hur spelar flyktingfrågan in i den större politiska situationen och relationerna med Europa?
Alltså den här anhopningen på flyktingar och migranter, den är ju en konsekvens av den svaga staten som Libyen utgör. Och alltså inte ens kustbevakningen står ju under regeringens kontroll, den libyska kustbevakningen, alltså, utan det styrs av miliser och maffier, och det är de som EU ska ha och liksom samarbeta med och hålla flyktingarna från Europas kobbar och skär, för det är det handlar om. Så att för valet i sig spelar nog inte flyktingfrågan så stor roll, men som sagt valet eller den här mängden migranter, flyktingar som finns där, den visar ju bara hur bräckligt och svagt det här statsbygget är.
Och vilken roll har EU spelat i att Libyen har blivit en plats, ett nav där så många har samlats?
Alltså EU är precis som på många andra håll, i Turkiet, Belarus nu, så EUs roll är ju att hålla flyktingarna borta från Europa. Och det vill man ju göra här också, det är därför man i det här fallet då EU och Europa, man samarbetar med de här skurkarna, för det är ju skurkar liksom som kontrollerar kustbevakningen. Det är ju sådana där som de samarbetar i sin tur med flyktingsmugglare som är nere, de är nere i Niger, och så säger de till de fattiga invånarna där att om ni ger oss 10 000 dollar så tar vi er till Europa. De kommer till Libyen och har de tur så får de åka på en av de här guppiga gummiplottarna. Förmodligen så antingen så sjunker flottan eller så blir de avvisade tillbaka till Libyen. Har de otur så hamnar de i sådana uppsamlingsläger där det är helt fruktansvärda förhållanden. Så att det där skulle man kunna prata om hur länge som helst och skriva egentligen mycket som helst. Och EUs hyckleri där är ju ganska, tycker jag, vedervärdigt alltså.
Så avrundningsvis här, Erik, det är många stora frågor som står på spel. Hur ser Libyens öde ut framöver? Kan vi säga i det?
Alltså för det första, om det blir ett val 24, och om det blir en president som kan ena landet, då är det ju nästan ett mirakel. Det vore ju, det är det man hoppas på. Men som sagt, de som kan någonting om det här, de ger ju det väldigt, väldigt små chanser. Annars kommer det väl att hanka sig fram som det har gjort hittills. Och det är ju väldigt tråkigt för dels för de stackars libyerna, men också faktiskt för EU som ska tampas då med den här flyktingfrågan. Och sen finns det någonting som vi inte har pratat om. Islamiska staten IS, de älskar ju svaga stater av det här slaget. De biter sig fast där. De har faktiskt haft väldigt stark närvaro i Libyen. De kan få det igen.
Så vi lär få anledning att återkomma till Libyens framtid och öde. Men för nu så säger jag tack så mycket, Erik Olsson, Mellanöstern-korrespondent på Dagens Nyheter.
Tack.